Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Innan vi börjar så har vi ett litet, inte så litet, tillkännagivande, eller vad man ska kalla det.
Ja, det har vi. Det här avsnittet som ni ska få höra nu, jag har räknat ut att det blir mitt 58:e så ordinarie avsnitt.
Det kan inte stämma, du har hört med jättemånga fler avsnitt.
Jo, men som jag har gjort.
Som alltså, du har gjort alla intervjuer till och skrivit och sådär.
Ja, men exakt. Ja. Det kommer bli mitt sista kapitalavsnitt. För jag ska sluta. Det vet ju du redan, men lyssnarna vet inte det. Så nu vet lyssnarna också det. Jag ska sluta på Monopol Media.
Ja.
Eller så här, helt ärligt, när ni hör det här avsnittet så har jag redan slutat. Förlåt.
Ja, jag fattar. Ja.
Vi leker med tiden här.
Vi leker med tiden. Så det här är ditt sista avsnitt.
Ja.
Ja. Vi är jätteledsna verkligen över det. Jag vill dock säga till lyssnarna att kapitalet kommer finnas kvar.
Just det.
Med mig och med Elinor och med Agnes och med andra röster som ni kommer få träffa snart.
Ja.
Jag tycker också att det känns som en ganska så värdig finale för dig. Ja. Att få avsluta med att berätta om typ hela finanshistorien på 27 minuter eller någonting.
Du, idag ska band backas som de aldrig har backats förut.
Jag ser fram emot det. Nu måste du göra det, för jag kan inte prata så mycket mer om det här, för då kommer inte jag kunna läsa avsnittet.
Kära publik, varmt välkomna till Kulturhuset, Stadsteatern och kvällens föreställning av Levan-trilogin här på lilla scenen.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. För sista gången, kanske någonsin, med mig, Åsa Secker.
Och för absolut inte sista gången, med mig, Gunnar Harris.
Jag och vår kollega Agnes har varit på teater och sett en pjäs som börjar på en kaj i New York 1844.
Gud, jag är framme!
Baruch Hashem!
Tack gode Gud för att jag reste!
Baruch Hashem!
Tack gode Gud för att jag äntligen är här i Amerika!
För det är nämligen då, alltså 1844, för jättelänge sedan, som Henry Lehman, eller Hayom Lehman, som han heter egentligen, kliver i land i Amerika för första gången. Henry Lehman kommer till Amerika med båt från Tyskland, och ett par år senare så kommer hans två bröder, Emanuel och Meyer, också till Amerika. Pjäsen heter Lehman-trilogin och den handlar om de här tre bröderna. Och jag tror inte att jag är ensam om att förknippa det här efternamnet med det här.
Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black.
Nej, jag tror inte att du är ensam om att förknippa namnet Lehman med det där.
Nej.
Nej,
du är också en sån person alltså.
Ja, så är det.
Så i Kapitalet idag, hur tre tyska bröder som började som bomullshandlare i Alabama blev symboler för en global finanskris. Och hur historien om tre tyska bröder kan berätta 100 år av finanshistoria. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget, och du Jakob, du har ju satt dig in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning.
Ja.
Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist.
Ja.
I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat.
Mm.
Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april.
Mm.
Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända, men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack!
Jag och Agnes har varit på teater och vi har sett en pjäs som heter Lehmann-trilogin på Kulturhuset Stadsteatern här i Stockholm. Och jag tänker så här, det är ju kul att få lära sig något mer om bröderna som grundade den här banken som fick ge namn åt en hel finanskris, får man ändå säga. Men det är ju också faktiskt ett perfekt tillfälle att liksom genom den här historien om de här bröderna också berätta om finanshistorien under de här 150 åren som den här banken fanns.
Yes, vi har att göra med ett klassiskt Åsa-avsnitt här helt enkelt. Det känns väldigt passande.
Ja, ja. Hur hamnade vi här, Ontsweiter?
Ja, hur hamnade vi här då?
Ja, men så här. Den här historien börjar alltså på en kaj i New York 1844. Henry Lehmann kliver i land. Några år senare så kommer hans två bröder då, Emanuel och Meyer. Och de här bröderna, de tänker inte stanna i New York, utan de bestämmer sig för att slå sig ner i Montgomery, Alabama. Där öppnar i alla fall Henry, som ju kommer först, en butik där han bland annat då säljer torrvaror. Jag tror att det är mycket så tyg och grejer.
Ja.
Men ganska snart så fattar han att i Alabama på den här tiden, då handlar ju allt om en enda sak.
In most plantations near the Mississippi, the one crop was cotton.
Bomull.
Bomull. Så det de gör, det är att de börjar ta betalt i sin butik i bomull.
Ni kan betala med råbomull. En tredjedel av skörden, säger vi. Ni ger det oss och vi säljer den vidare.
Så att liksom folk som jobbar på de här plantagen som omger Montgomery, de kommer till butiken för att köpa saker och istället för att betala med sedlar så betalar de i råbomull. Och den här bomullen kan ju då bröderna sen sälja vidare.
De blir någon slags liksom bomullsmäklare eller något.
Ja, men precis. Det är precis det de blir.
Vad du äter för något? Alltså, jag äter en helt vanlig macka som jag köpt här i kantinen nu.
Det här är Carolina Frände.
Ja. Otroligt oplanerad, men jag har haft en modellinlämning på Dramaten på förmiddagen.
Det är hon som har regisserat Lehmann-trilogin.
Jag är regissör till yrket och har utövat det yrket i drygt 20 år. Sen är jag också sedan 1,5 år tillbaka numera doktorand på Stockholm Business School på Stockholms universitet på organisation- och management-sektionen, där jag skriver en avhandling som handlar om konstnärligt chefskap.
Regissör och ekonom, doktorand, känns som den perfekta personen att liksom berätta det här för oss.
Ja, jag tror faktiskt att hon är absolut perfekt.
Ja.
Bröderna Lehmann blir alltså bomullsmäklare. Och man kan säga att det är liksom det som blir startskottet för alltihop.
Och så småningom, det tar inte så himla lång tid, 20 år ungefär, så, och då är en av bröderna redan död dessutom, så skapar de en filial i New York och börjar handla på liksom det som kallas för marknaderna där då. Bomullsmarknaden, järnmarknaden, kolmarknaden, man hade olika marknader.
Ja, och det är ju för att New York växer ju snabbt fram, eller är ju redan liksom ett ekonomiskt och finansiellt centrum. Jag heter Mikael Wernerslag och jag är forskare på institutionen för ekonomisk historia på Uppsala universitet. Man märker ju att det är många som vill köpa bomull i New York, eller affärsmän som i alla fall verkar i New York, för att då använda bomull och producera bomullsvaror.
Och när den här filialen så småningom då blir liksom viktigare än det lilla kontoret i Alabama, så flyttar de verksamheten till New York, och det är i samband ungefär med att man startar det som man kallar för börsen på Wall Street. De tre ursprungliga bröderna, en av dem blir ju kvar ganska länge liksom, och han är ju den som upplever att det är bara ord. Det är bara ord på Wall Street. Det finns ingenting. Ordet järn finns, men det finns inget järn. Ordet kol finns, men det finns inget kol.
Det finns inget järn, men ordet järn. Det finns inget typ, men ordet typ. Det finns inget kol, men ordet kol.
Men det är ju fortfarande liksom ett, vad vi skulle kanske klassa som ett utvecklingsland. Alltså det är väldigt mycket som inte har hänt än. Och landet USA finns ju knappt, för man fortsätter ju att expandera västerut. Och så där, och då har ju fortfarande den här, som sen inbördeskriget visar, att man då inte riktigt överens om vad som ska vara kontrollerat i den federala staten och på individuella staterna. Det. Och det präglar ju även ekonomin och det finansiella systemet.
Och det här är ju slutet på 1800-talet, som de liksom, eller de sista årtiden på 1800-talet, som de helt och hållet, vad ska man säga, etablerar sig i New York. Och någonstans där så byter de också namn då till Bank, som vi säger i föreställningen. De byter från Lehman Brothers tyger och kläder, tror jag. Eller Lehman Brothers cotton. Det är lite oklart för mig faktiskt vad den egentligen hette från början. Det tror jag inte någon som vet heller. Men sen byter de till bank.
Det är en sån här free banking-period också, kan man säga. Då det, vilket egentligen innebär att hela banksystemet är ganska oreglerat. Det är egentligen ett begrepp just att man ger väldigt fria tyglar till bankerna. I forskningen så är det väl begrepp också att man har ganska... Du har lite skojar i branschen också. Du har som sagt lite stökigt med många olika banker som ger många olika valutor.
Alltså, det där glömmer man ju. Men i Sverige till exempel så var det ju inte förrän 1904, i sammanhanget ganska sent tycker jag, som Riksbanken fick ensam rätt på att ge ut sedlar. Och så var alltså i USA också. Alla banker hade olika sedlar. Crazy. Men det var liksom också oreglerat på massa andra sätt. Så här, aktiebolag generellt hade typ inga krav på sig att de skulle redovisa hur det gick för dem, eller hur mycket kapital de hade, eller hur mycket kapital eller likviditet som man var tvungen att ha.
Ja.
Det fanns ingen uppdelning mellan investmentbanker och vanliga banker.
Det var en soppa på en röra helt enkelt.
Det var en soppa på en röra. Men folk var också så lite vana vid att det var rätt rörigt.
Många aktörer i ekonomin är beredda på att det går upp och ner. Så det är ganska turbulent också. Du har bankkrascher och du har ju krascher i just spekulation i järnväg och liknande. Men man överlag så ser man ju mer åt liksom plusåren än det som går dåligt. Så den här avreglerade eller ganska lågt reglerade ekonomin fortsätter ju ganska länge egentligen, fram tills stora depressionen.
Okej, så att de här bröderna, de går alltså från att ha någon slags butik i Montgomery till att bli bomullsmäklare till att starta bank i New York.
Exakt. Och man kan väl säga då att det liksom är bomullen som blir deras så ingång i finansvärlden. För att de går alltså från att handla med faktisk bomull till att handla med bomullsaktier på marknaden i New York. Och sen rullar det liksom bara på. De börjar hålla på med finansiering till exempel.
Alltså hjälpa företag att hitta pengar.
Exakt. 1899 så är första gången de hjälper ett bolag in på börsen. Sån IPO, ja, som det väl kallas.
Gjorde det även då? Kanske.
Kanske, jag vet inte faktiskt.
Ja.
Så att de blir liksom mer och mer en renodlad investmentbank helt enkelt.
Ska vi bara superbasic reda ut för skillnaden på en vanlig bank och en investmentbank är?
Ja, jag tycker att det här är lite svårt. Men en vanlig bank dealar ju med privatkunder och deras pengar. En investmentbank dealar ju mer så med institutioner. Man hjälper företag in på börsen. Du och jag går inte till en investmentbank och dealar med våra bolån helt enkelt.
Nej.
Nej. Och precis som Mikael Wernschlag berättade så är finansmarknaderna ganska oreglerade under den här tiden. Det är lite vilda västern helt ärligt faktiskt. Ja. Men 1929 så ställs ju allt det där på ända, för då kommer kraschen.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
den här euforin som många hade då, kring värdet på bolag på börsen och sådär, vänds väldigt snabbt. Men just den här varför det då svänger och varför just 29 och varför just på hösten, det är väldigt klurigt att bestämma.
Börskraschen 1929 är ju förödande på massa sätt. 25 miljarder dollar går upp i rök på ett par dagar. Det är ganska mycket pengar.
Yeah.
Och efter kraschen så kastas ju USA in i en depression som vi känner till. Och yeah, andra delar av världen också, ska sägas. Arbetslösheten skenar och så vidare och så vidare.
Det är totalt kaos.
Det är totalt kaos. Och i ett kaos så kan det ju så dyka upp en vilja att styra upp lite grann.
Man kan ju hoppas, i bästa fall.
I bästa fall så vaknar den viljan till liv. Kanske framför allt så brukar det ju finnas någon slags ambition att se till så att det här hemska som precis har hänt kanske inte händer igen. Så att efter börskraschen 1929 så kommer regleringarna. Nu är det liksom slut med vilda västern på Wall Street. Nu ska det bli ordning och reda.
Det kommer ett helt batteri med lagstiftningar. Och det är egentligen första gången man verkligen reglerar upp Wall Street, som man säger. Och det är framförallt trycket från allmänheten som blir väldigt upprörd på vad som har försiggått. Mycket av den här börshandeln har ju faktiskt också riggats lite fuskigt av insiders. Så att man då blåser upp ett första värde och så säljer man aktien på topp. Och sen så är det väldigt svårt att för någon annan att tjäna pengar på det.
Kom det fram efter kraschen att det var så det hade gått till?
Ja, precis. Och att man då insiders i det här Wall Street-klanen hjälpte varandra att blåsa upp värdet på nya bolag till exempel, och så säljer man med förtjänst.
Eller fusk alltså?
Lite fusk kan man säga. Och det är lite det man då reglerar mot.
Den här Wall Street-klanen vill man gärna höra mer om, känner jag.
Ja, visst vill man. De som Mikael syftar på här, de kallades tydligen av kritiker då för robber barons.
De har ju gått till historien som väldigt hänsynslösa affärsmän då, men väldigt framgångsrika och samlade otroliga förmögenheter. Och kanske för att då väga upp lite det där sitt eftermäle, så väldigt många bildar ju någon filantropisk verksamhet då, med konst eller universitet eller någonting som man då donerade tillbaka, gav tillbaka till samhället.
Rockefeller, Vanderbilt, Stanford, kanske är namn som klingar bekant.
Det är namn som har olika flyglar på museer i USA.
Ja, alternativt olika universitet.
Eller sjukhus.
Ja, sånt. I alla fall, kraschen kommer, korthuset rasar och man bestämmer sig för att liksom städa upp på Wall Street. Och det betyder alltså att man inför en massa nya regleringar, för det har ju varit liksom väldigt oreglerat, man har fått göra lite vad man vill. Och nu, i början på 30-talet, det är då som man klubbar The Glass-Steagall Act. Hur bekanta är vi med den?
Inte särskilt bekanta.
Jag har tjatat om den i lång tid, men vi har aldrig gjort något på den.
Den är jättebekant för att du har pratat om den en gång i veckan i 3,5 år eller någonting. Men nej, den är inte. På riktigt vet jag inte vad den innehåller.
Nej. Så här, nu kommer vi göra en liten utvikning och liksom lämna bröderna Lehman för en liten stund. Men jag tänker att det är viktigt att man liksom fattar vad det är som händer i finansbranschen så lite mer generellt under den här perioden. Så här. Glass-Steagall Act, det är egentligen ett samlingsnamn för två stycken lagar som i sin tur består av massa olika delar. Men den kanske viktigaste delen, den handlar om att man separerar kommersiella banker, alltså vanliga affärsbanker, från investmentbanker. En bank får alltså inte längre vara både och. Alltså de får antingen hålla på med investment banking, alltså hjälpa till med börsnoteringar, allt det där som vi pratade om, eller så får de vara en vanlig bank för privatpersoner.
Och varför är den här uppdelningen viktig?
Ja, det är mycket det att man, den upprörda allmänheten är ju framförallt insättare och sådana här småsparare som egentligen, det är ju deras banker kanske som har tagit risker och handlat med värdepapper som man inte kanske riktigt förstått. Och det är ju inga beslut som enskilda småsparare har tagit. Och det är det liksom man agerar lite på, att då, de riskerna man har tagit, de får man ta. Men har man inte tagit dem så ska man liksom inte utsättas för det. Det är väl en liksom princip man går på. Det som också händer är att man reglerar de som har med småsparare att göra. Alltså vanlig affärsbanksverksamhet. Det regleras ju väldigt mycket. Men investmentbankingssidan fortsätter att vara ganska oreglerad. Och det hänger just med ihop vilka man tänker sig inblandad i den verksamheten. Att jobbar du med investment banking eller kan vara en kund till investment banking, då vet du vad du gör. Och då får du liksom ta de riskerna det innebär. Så du, lagstiftningen säger då att de som är inblandade i investment banking är professionals som har erfarenhet, kompetens, kunskap och förstår riskerna.
Alltså när Mikael sa det här så kände jag lite så att de här investment bankers-människorna kanske inte hade varit jätteduktiga på att visa att de var så himla smarta på att hantera risk.
Boom, en ägning av liksom 100 år gamla investmentbanker.
Ja, men strunt samma. Man inför i alla fall den här regeln som då separerar investmentbanker från kommersiella banker för att man vill skydda småspararna. Och i samma veva så bildas också en helt ny myndighet som heter The Securities and Exchange Commission, SEC, som då ska reglera börs- och värdepappershandeln i USA.
Intressant är ju då att första chefen för SEC blir ju då en av de här börsinsidersarna. Många då samtidigt påpekar att nu låter vi, vad säger man, räven vakta hönsen.
Men hur kunde man låta då, citat, räven vakta hönsen? Låter inte alls som en bra idé.
Man kommer så långt i reformerna att man faktiskt börjar reglera Wall Street, men det är fortfarande och redan då ganska starka krafter och mäktiga personer i den branschen. Det blir väl kanske någon sorts kompromiss då, att man, okej, vi låter oss regleras, men då ska det vara även en av oss.
Att det blir så här, alltså att en av investerarna då, som har anklagats för insiderhandel, blir chef för den här nya myndigheten. Jag tycker att det säger någonting om att det liksom fanns ett visst motstånd mot de här regleringarna.
Ja, alltså om man först har fått göra lite som man vill och sen kommer plötsligt staten och säger att ajabaja, nu måste vi göra lite mer som vi tycker här. Det är klart att det inte är superpoppis.
Exakt. Så att resultatet blir då att räven får vakta hönsen, helt enkelt. Mm. Och sen dröjer det inte så himla länge innan det är krig igen. Andra världskriget bryter ut. Och hur hemskt det än är med krig så kan det ju faktiskt också vara en boost för ekonomin. Eller kanske framförallt så postkrigseran när man ska hålla på att bygga upp kan ju vara det. Och 50-talet blir ju rena guldåldern för många ekonomier i väst.
Och det är ju som sagt, går det bra, då tänker man att då rör vi inget här. Men sen på 70-talet, då får ju väldigt många industriekonomier problem. Och det är ju då man också börjar ifrågasätta de här starka regleringarna av det finansiella systemet.
Det är ju, som vi vet, bland annat i början på 70-talet som Bretton Woods-systemet kollapsar.
Ja.
Ett känt system i den här podden. Berätta
vad
Bretton...
den här podden.
Berätta för de som har glömt.
Det var ett system som byggde på att alla valutor, eller i alla fall väldigt, väldigt många valutor, var knutna till dollarn, som i sin tur var knuten till värdet på guld.
Jag tror man kallar det för ett så fast växelkurssystem.
Ja, men precis. Att man kan väl säga att liksom indirekt så var jättemånga av världens valutor typ kopplade till värdet på guld. Man hade liksom guld som någon slags vad ska man säga, fot, är det man brukar alltid använda. Men alltså, säkerhet för att pengar har ett värde. Och det här slutade med 71.
Exakt.
Och sen är det ju USA och Storbritannien som går först egentligen att börja avreglera, liberalisera bland annat finansiella systemet.
Det som händer är ju dels att man luckrar upp en del av regleringarna som liksom har hängt i sedan 30-talet, och dels att man liksom hittar sätt att komma runt dem. Bland annat så hittar man sätt att komma runt just Glass-Steagall.
Och det gör man genom att skaffa sig någon form av holdingbolag i toppen. Och du kan då äga fler olika verksamheter, men du har liksom en juridisk separation då, på så sätt att du i alla fall inte bryter mot lagens ord, om inte mening.
Glass-Steagall upphävs sen officiellt, jag tror att det är 99, så det är ganska sent, men då har man liksom inte, den har typ inte funkat på jättelänge för att man har liksom gått runt den. Mm. Och det här har diskuterats ganska mycket, alltså så här, om kraschen 2008 till exempel hade kunnat undvikas om Glass-Steagall i själva verket hade varit in play, eller vad man säger.
Ja.
Alltså, ja. Mikael Wendtschlag är väl lite tveksam till det.
Just den här exponeringen för alla oss hade kanske varit liksom begränsad om man hade haft den här separationen. Men det är många, många andra länder som var involverade i den globala finanskrisen, och där kan man ju inte peka på just det här uppdelningen.
Så därom tvista de lärde, kan man väl säga. Det har skrivits mycket om det här. Alltså, åsikter finns, kan man säga.
Mm. Men alltså, okej, den här utvecklingen då, den känner vi igen lite grann. Vi har ju pratat om den i, till exempel i avsnittet om Milton Friedman. Säkert andra avsnitt också, känns det som.
Ja, faktiskt.
Man kan väl helt enkelt säga att det blåser andra vindar på 70- och 80-talen, och det leder till massa avregleringar. Men ska vi gå tillbaka till historien om Lehman då? Alltså, hur går det då för Lehman Brothers under hela den här perioden som vi nu har liksom rivit av finanshistorien på yeah. 2 minuter eller någonting?
Ja, yeah, exakt. Bra fråga. Nej, men som alla förstår då, så klarar ju Lehman Brothers 30-tals liksom krisen, eftersom att de fanns kvar så sent som 2008. Det de gör för att överleva det där är ganska mycket är att styra om sin verksamhet. De har hållit på mycket liksom mot aktiemarknaden. De styr om och riktar sig lite mer mot riskkapitalmarknaden under en period, men sen när börsen har återhämtat sig så är de liksom back on track. Och Lehman Brothers, de väljer ju tidigt att bli en investmentbank, just att de påverkas inte jättemycket av det här separationstvånget som Glass-Steagall innebär. Och generellt så kan man väl säga att de är ganska, det tycker jag man förstår när man liksom läser om deras historia, de är ganska duktiga på att så följa med i tiden, alltså så här, fatta lite vad som är nästa grej, de hakar på liksom, håller sig flytande. Däremot så är de inte en del av den här liksom så innersta kretsen på Wall Street. De är ju till exempel inte en del av den här Wall Street-klanen som vi pratade om, trots att de har liksom funnits med sedan mitten på 1800-talet.
De får liksom ett epitet lite senare då, att de kan ge sig på lite vad som helst, medan då vissa andra för, etablerade investmentbanker då kan välja och vraka lite grann. Och så Lehman, de hör till liksom gänget som kan hjälpa till liksom i alla branscher.
Ja, de säger inte nej.
Nej.
De har ju alltså funnits då sedan mitt i 1800-talet, så det är ju liksom verkligen ett bolag med gamla anor och så vidare. Och det där kan man ju tänka sig att det skulle vara lite så lukrativt att kapitalisera på. Alltså så här, ju äldre desto finare typ, särskilt i bankvärlden tänker jag. Men så jobbar inte Lehman Brothers.
De är liksom lite kända på Wall Street som att vara en lite ruffigare, oborstade konkurrenten jämfört med de andra då.
1994 så händer det någonting på Lehman Brothers som kommer att få jättestor betydelse för allt det som ska hända sen. 1994 så har familjen Lehman checkat ut från bolaget för länge sen, och 1994 så får Lehman Brothers en ny vd. En vd som inte är som andra vd:ar och som många år senare ska pekas ut som en av dem som bär skulden för finanskrisen 2008. Efter det här.
Okej, så att Lehman Brothers, den här investmentbanken som alla bara förknippar med finanskrisen 2008, den grundas alltså i mitten på 1800-talet som en butik som säljer torrvaror i Alabama. Något ska man ju hålla på med. På 1980-talet så har Lehman Brothers förvandlats till en investmentbank som har rykte om sig att vara lite ruff. Sådär. De försöker absolut inte slå mynt av sin långa, långa historia, utan ångar på som någon slags tävlingslysten underdog istället. Och 1994, där vi nu är framme, så får de en ny vd. Vem är det?
Den nya vdn heter Richard Fuld.
Han kallas ju gorillan. Han är otroligt fokuserad på handeln, att tjäna sina pengar och att klå konkurrenterna. Så han gör det ju väldigt bra. Han är ju också en viktig faktor till att man blir så, Lehman blir så specialiserad på just subprime-produkter.
Jag tänker att man kan välja två vägar om man får ett sånt här smeknamn. Alltså, antingen kan man ju så benhårt slå ifrån sig. Jag är ingen gorilla, typ var lite kränkt så. Eller så kan man omfamna. Richard Fuld, han väljer det senare och ställer in en leksaksgorilla i naturlig storlek på sitt kontor.
If we get this right today, hope we'll squeeze some of those shorts.
Det här klippet är från 2007 och Richard Fuld pratar alltså här om de som blankar Lehman-aktien just då.
Han älskar inte blankarna.
Han älskar inte blankarna.
Squeeze them hard. Not that I want to hurt them. Don't get that, please, because that's just not who I am. I am soft, I'm lovable. But what I really want to do is I want to reach in, rip out their heart, and eat it before they die.
Men han är ju också bevisligen grym på det han gör. Han är vd för det här bolaget i 14 år och under den här tiden så går det skitbra för Lehman. Alltså om det inte vore för kraschen 2008 så hade vi liksom, ja, uppenbarligen pratat om Lehman på ett helt annat sätt. På 00-talet så är Lehman Brothers USAs fjärde största investmentbank och de har 25 000 anställda. Inte alls småpotatis. Och så sent som i mars 2008 så finns Richard Fuld med på listan över Wall Streets bästa vd:er och utnämns till Mr. Wall Street. Men bara ett år senare så finns han med på en helt annan lista, nämligen Time Magazines lista på 25 personer som bär skulden för kraschen 2008.
Beskedet om att en av USAs största banker, investmentbanken Lehman Brothers, är nära konkurs har lett till kraftiga reaktioner på finansmarknaden över hela världen.
Lehman Brothers is going bankrupt.
Like many other financial institutions, Lehman Brothers got caught in this financial tsunami.
USAs fjärde största investmentbank går i konkurs. Nyheterna fylls med bilder på anställda som lämnar huvudkontoret på 7:e avenyn med kartonger i famnen. Och Lehman Brothers vd Richard Fuld frågas ut i den amerikanska kongressen.
But I want to be very clear. I take full responsibility for the decisions that I made and for the actions that I took. Based on the information that we had at the time, I believe that these decisions and actions were both prudent and appropriate.
Det är ju så att Lehman Brothers har ju fått bli symbolen för den här kraschen 2008. Men det var ju inte de som orsakade kraschen. Men många tror ju det, liksom, att det var så för att man kallar det för Lehman-kraschen 2008 och så vidare. Utan det var ju ett system som kraschade. Sen att Lehman liksom fick statuera exempel för att den amerikanska staten valde att inte gå in och rädda just den banken. De valde ju sen att gå in och rädda andra banker, men de var tvungna att låta några, som de sa då, falla. Till att börja med, för att visa sig att vi har inte ansvar för det här. Det är systemet som har ansvar för det här.
Den 15 september 2008 så faller Lehman Brothers. De konkar, helt enkelt. Och ganska exakt 5 år senare så sätts pjäsen Lehman-trilogin upp för första gången. Och Carolina Frände, som har regisserat den svenska uppsättningen, hon menar att visst, pjäsen har liksom lånat formen av ett slags släktkrönika över de här bröderna. Men det är liksom inte kärnan i den här berättelsen.
Massinis, det vill säga Stefano Massini, dramatikerns intresse ligger ju inte i att skildra kraschen, det vill säga den som förknippas med Lehmans 2008, utan hans intresse ligger ju i, som jag har läst det helt enkelt, att försöka nyckla upp och förstå liksom hur det här systemet har byggts upp.
Och systemet som Carolina Frände pratar om här, det är helt enkelt det kapitalistiska systemet.
Jag tänker att vi förhåller oss ganska mycket till det som om det vore en oifrågasättbar berättelse. Som det vore en naturlag. Att så här fungerar det. Det måste finnas marknaden. Och marknaden måste få åka upp och ner. Och den måste få fluktuera. Och den måste få liksom leva sitt liv och sådär. Men det här systemet och kapitalismen, det är ju ingen naturlag. Liksom. Det är inte gravitationen eller någonting liknande. Utan det är ju en berättelse. människan är ju väldigt kreativ, en väldigt kreativ varelse. Och det ser man ju väldigt tydligt i den här pjäsen, hur det här systemet liksom springer ur. Vänta här nu, nu fick jag en idé. Man kanske skulle kunna göra så här. Om man säljer det här för så här mycket pengar så kan man tjäna det här, och då kanske vi skulle kunna göra så här. Det finns liksom inte något generell ondska eller någon generell kraft eller någon generell liksom ens målsättning bakom det här systemet och de här idéerna, utan det är någonting som händer därför att människan är skapande, nyfiken, intresserad, framåtlutad, vi testar nya saker, och det har vuxit till det här systemet över lång tid och fått en enorm betydelse för och inflytande över våra liv.
Jag minns inte jag när den skrevs, men den har väl en 10 år på nacken i alla fall. Men liksom, finns det någon anledning till varför det är intressant att sätta upp den just nu?
Den här pjäsen har, som du säger, så här, 10 år på nacken ungefär, 2011 tror jag han skrev den. Men någonstans är det ju så att 2008 års finanskrasch var ju på något sätt det 1929 års finanskrasch också var. Det vill säga att på ett sätt ett uppvaknande, liksom, lite grann så att fler förstår plötsligt att det här är någonting som inte funkar. Det här går inte att lita på. Och det blir ju en vändpunkt i ett samhälle. Och det är ju inte som att den vändpunkten är liksom förbi eller över eller ointressant nu. Utan tvärtom, den kanske blir ännu tydligare. Det kanske är så att vi har kunnat ta några steg tillbaka från den och se. Men vad märkligt, ja, vi klarade oss igenom det där. Och sen plötsligt började vi tjäna pengar på att det var pandemi. Vad märkligt liksom. Alltså det är ju massor med mekanismer som liksom går att lägga ihop. Det blir ju ett pussel på ett sätt liksom, för en publik.
Det kan ju inte du veta såklart, men jag ställer frågan ändå. Får du försöka. Nej, men jag tänker de här tre bröderna, liksom första generationen Lehman som kommer till New York på 1840-talet. Vad hade de sagt om liksom, kraschen 2008? Folk kommer ut med sina kartonger i famnarna från Lehman-kontoret i New York.
Jag tror inte de hade kunnat föreställa sig överhuvudtaget liksom, att deras lilla firma skulle kunna ha den enorma betydelsen. Att en händelse i deras lilla firma skulle kunna ha en sån global, bli en sån global liksom, katastrofsituation.
Thank you for your time and attention.
Och så med det är det här avsnittet slut.
Ja.
Ditt sista avsnitt.
Ja.
Jakob, du är här också. Du har suttit tyst nu när vi spelat in det här hela tiden.
Som jag har väntat.
Nej, men jag tänker kanske det är ändå så att du har varit en så himla stor och betydande del av det här. Inte bara den här podden utan hela det här företaget och typ, om man får bli lite sentimentalt, typ mitt liv de senaste åren. Jag tror att det kanske inte finns någon jag har träffat. Förutom min tjej så tror jag inte att jag har träffat någon så mycket som dig.
Bra eller dåligt frågetecken.
Nej, men det har faktiskt varit jättebra, underbart. Det har varit underbart att jobba med dig, jag vill bara säga det till dig.
Ja, detsamma. Detsamma.
Ja, det har varit ett stort, stort nöje. Och du är ju en riktig hardcore-journalist.
Nej, det är inte fan.
Som, ja, men det här vill jag verkligen påpeka. Att, jag tänker på det som alla lyssnare har fått genom åren. Det är ju att du faktiskt har suttit och rotat fram böcker som ingen har läst på 30 år från något antikvariat och köpt den och läst den och berättat för lyssnarna vad som står i den, och det är ju fantastiskt, underbart, och jag har ju också fått lyssna på det, så jag är jättetacksam. Tänk vad kul det har varit. Så kul har det varit.
Ja, mm. Så kul har det varit faktiskt.
Ja, vi är båda väldigt glada att du har varit här, och även om det är smärtat när du lämnar så önskar vi dig stort, stort lycka till.
Tack.
Det gör vi.
Det har varit underbart.
Ska du berätta vad du ska göra?
Ja, jag ska fortsätta göra poddar för ett annat produktionsbolag.
Ja, jag vill göra din sista insats för den här podden då och ava dagens avsnitt.
Ja, med den glädjen. Lehman-trilogin är en pjäs skriven av den italienska dramatikern Stefano Massini i översättning av Johanna Hedenberg. Och i rollerna som de tre bröderna Lehman i Kulturhuset Stadsteaterns uppsättning så hörde vi Emil Almén, Robin Keller och Anders Johannesson. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harjus.
Detta stämmer.
Elinor Ahlborn och Agnes Wenzel Blank jobbar också med den här podden. Jesper Hagenborn har slutmixat.
Till slut så måste ju jag också få säga tack till er. Det har varit det roligaste jobbet jag haft i hela mitt liv.
Tack.
Och tack till alla fantastiska lyssnare som har lyssnat på Kapitalet och alla mina backade band genom åren. Ja, Kapitalet är en otrolig podd och det kommer det fortsätta vara och det känns tryggt. Så tack för allt. Tack alla lyssnare. Tack Kapitalet. Nu vet jag vad en obligation är egentligen. Hej då.
Hej då.
We'll meet again. Don't know where.
Jag tänker inte stimma det där, Jakob.